kollega.
Trevlig onsdagskväll, här fortsätter programmet Lite klokare och idag pratar vi om antika föremål. Och idag blir det nostalgi. Jag har bjudit in legenden Bernt Morelius. Välkommen med i sändningen.
Tackar.
Hörde, det här är nog lite nostalgi för oss båda, tror jag. För jag tror att vi har suttit i samma studio för typ 15 år sedan.
Stämmer väl. Alltså den bara att komma till hela rundradiohuset var en sån här, oj, här har det byggts nytt, här allt annorlunda. För att inte tala om att nu har ni ju flyttat på alla ingångar och allt är lite roddigt.
Mm, men då när vi satt i studion tillsammans så var det faktiskt i studion här bredvid. Men allt har ju lite ändrat här. Men roligt att ha dig här, hör du. Och vi har en massa saker som vi ska hinna prata om innan klockan slår 7. Du har utbildat dig i tiderna till farmaceut och ekonom. Men så slog du in på banan som antikhandlare. Hur blev det så?
No, jag jobbar med sjukvårdsprodukter. Och så var det ett olyckligt chefsbyte. Och jag insåg att det här kommer inte att sluta lyckligt. Att nu håller jag ett sabbatsår. Och nu har det gått lite längre än beräknat. Det vill säga jag är inne på mitt 39:e år som antikhandlare.
Oj herre, Domilde. Du har en butik i centrum av Helsingfors.
Så är den, ja. Och ja, den har hållit ungefär på samma adress hela tiden. Så att...
Beundransvärt.
Ja.
Vi har fått in en hel del frågor och bilder på föremål av våra lyssnare. Och du som sitter och lyssnar, så du får gärna skicka en fråga och en bild till Bernt Morelius. Skriv till liteklokare@yle.fi och vi ska hoppas att vi hinner gå igenom dem alla. Vi ska alldeles strax ta itu med dem. Men hur är det så här lite på allmänt plan, Bernt? Värdesätter folk antika föremål nu för tiden, eller vad är liksom läge år 2026?
Det är ju lite ojämnt, för man köper begagnade kläder, man köper begagnade skor, väskor. Det är kö utanför de här second hand butikerna. Det är helt galet hur populärt det är. Och så har man inte insett att det finns ju faktiskt föremål som har varit med ännu längre och som kanske dessutom det här inte har utsatts för några större katastrofer, helt i skick renoverade, som ändå kommer att hålla hur länge som helst. De här kläderna är ju ändå kortvarigare och det är lite förbryllande. Och sen är det naturligtvis, folk lever ju lite på annat sätt. De där stora middagarna man hade för hela familjen och alla släkter och vänner och så, det är inte heller lika aktuella, utan nu beställer man mat från ett bud som hämtar det och så sitter man med den där skålen i famnen. Vad är det för tillvaro? Det ska vara lite vardagselegans, så då blir det så mycket trevligare. Men jag tror att här nog är, så småningom kommer det att lite vända mot att man inser verkligen att det här är återanvändning och att det är kulturarv och det är något som man ska respektera. Också lite släktforskning att veta varifrån kommer familjen och vad har man varit med om och föremålen och hur det är kopplat till onda tider och så vidare. Allt det här stärker ju upplägget.
Ja, och det här just med gemensamma måltider, det är ju sånt vi behöver i sådana här tider, att inte folk sitter ensamma utan vi är tillsammans.
Jag brukar säga att jag har mottagning mellan 11 och 17. För det här behovet finns i och med att butiker inte längre har någon disk för fisk och kött och ost. Och kassan inte heller finns. Så någon måste man ju få prata med. Och vi är alla pratsjuka flockdjur. Så att det är en stor lucka.
Men om vi talar om antika föremål, köper folk i investeringssyfte? Eller vad är liksom motivet att de kommer att köpa av dig?
Det med investering är ju alltid en riktigt svår sak. För hur ska man veta riktigt vad som blir? Skulle jag veta det, så skulle jag ju också naturligtvis vara kräkrik. För det kommer väldigt plötsligt. Nu till exempel har det varit väldigt aktuellt att bara dricka champagne ur de här breda glasen. Ingen vill ha den här strutformade.
Aha.
Varför vet jag inte. Sen ska man ha tunnellampor. Men de blir nu så dyra att ingen har snart råd med dem. Förut i Europa så säljer de sen får 200 000 euro och sådär. Och när det är som värst, till och med lite mera. Och det kunde man ju aldrig drömma om. Men vi kan också se på konstsidan, till exempel Tove Jansson. Målningarna kostar kanske 3-4 000 och nu kostar de kanske 50-60 000.
Oj, nej, jo, just det.
Och
ja.
Den här utvecklingen kan man inte veta. Att vad, men det är lite som mode. Och i fridens namn ska man veta vad som händer. Alla gick omkring i smala byxor och nu ska de plötsligt vara jättebreda.
Mm. Men köper folk kanske ur så här som Vanessa Forsten sa här för nyheterna, att tänk det ur hållbarhetssynvinkel?
I viss mån, och jag tror att det kommer att utveckla sig just lite mer. Mm. När det här mode och den sidan är så stark, så kanske man får en ha-upplevelse att det behöver inte enbart vara det man har på sig, utan det är också det som man har hemma och så.
Mm. Hur är det med dig då? Du är alltså antikhandlare. Köper du eller säljer du mer?
Jag är lite rädd för att jag köper mer än vad jag säljer. Det vill säga jag har väldigt många lager som alla är smockfulla. Och det handlar ju lite också nu om att möbler är väldigt tröga. För bostadsmarknaden står lite stilla och folk är väldigt försiktiga. Förvärvsläget är nu inte riktigt till vår fördel. Inte.
Mm. Några benämningar, då får du förklara. Vad är det för skillnad på antik och vintage?
No, antik är enligt lagordning så är det 50 år gammalt. Men från början så var det egentligen så att man ville särskilja det som är handgjort i förhållande till maskinellt gjort. Men sen blev det ju naturligtvis så att det inte riktigt stämde överens. Så då fick man den 100-årsregeln och nu har man gått till att det är 50 år. Så att flyttar man utomlands så är riktigt lagordning och har fina saker, så ska man ansöka om exporttillstånd och då är det 50-årsregeln som gäller. Men det betyder ju att till och med ett armbandsur kan vara ett sånt. Det är ingen som bevakar det här, men tankemässigt 50 år är då gränsen. Men sen har vi då det här med vintage, som tänker vi på vin. Vissa vin när blir bättre av att lagras, men inte alla. Och här är det att de är inte 50 år nödvändigtvis, utan de är någonting däremellan. Men de har ändå kvalitet som håller och som är tidstypisk och som på det sättet bär. Retro är ju sen då det återkommer stup i kvarten. Och där finns det, det går inte att säga att det här är just det året och det här tiden.
Just det. Okej. Men kort, kan du säga, hur kan en amatör känna igen kvalitet och riktiga antika fynd? Eller kan man, eller måste man komma till en Bernt?
Alla yrken förutsätter ju att man har lärt sig saker och ting.
Ja.
Och det lär man sig genom att gå på museum, på utställningar, läsa. Det finns faktiskt en hel massa riktigt god litteratur. Att allt finns ju inte på nätet, men litteratur finns. Och sen nog också att gå på auktionsvisningar i den mån det finns sådana. Och antikhandeln, väldigt mycket så är nog människor som kommer och tittar, lär sig. Och lite försök och misstag så blir man ganska duktig på slutrakan.
Mm. Vi ska ta itu med saker som bilder och sånt som har skickats in. Men jag tänkte att vi börjar med en konkret sak som jag hämtar med mig. Den är från min mans mammas hem i Petsamo. Vi använder den som sockerskål. Vad skulle du säga om den?
Alldeles rätt och riktigt. Det är inte helt uteslutet att du faktiskt haft ett lock.
Okay.
Men sånt brukar ibland hamna på villovägar. Och vänder man och svänger på det så ser man en stämpel som inte är en silverstämpel, utan som är en produktionsstämpel. Och tittar man riktigt, riktigt noga så kan man se att det lyser lite mässing här vid foten. Och sen vikt och känsla, men det här är ju nu sånt som man lär sig när man har hållit på ett antal år, att det här silver skulle inte kännas så här, utan det här är för silvrat. Och ofta brukar man kalla det då för alpaka. Det är egentligen inte riktigt, för det är ett firmanamn, så att det är nysilver skulle vara benämning. Och skulle det vara ett engelskt föremål så skulle det stå EPNS, Electroplated Nickel Silver. Men det här betyder att det är ett tunt lager av silver, nickel och någon annan metall som elektrolytiskt har lagts över det hela. Men det kan också vara pletar. Och då är det en kopparskiva som valsas ihop med en silverskiva, mycket tunn i och för sig. Och sen gör man föremål. Och då brukar koppan lysa fram, för Hulda har varit i farten och putsa lite mer än nödvändigt. Och då säger man att det är bleeding plate i England. Och det är hemskt mycket finare än den här typen.
Okay.
Sockerskål tidsmässigt säkert någonstans 1910-1920, någonting sånt. Mm. Lite ampir över det hela, men en typ historism, alltså sånt som tar upp intryck från tidigare perioder.
Mm, och så har jag en sked.
Men sockersked den, ja visst, den duger också bra för karameller, franska pastiller som gjort för det här. Lite hygientänkande är inte alls fel. Och den är silver, Helsingfors stämplad av det 50-tal. Men sitter nog alldeles bra. Och framförallt strösocker så är det ju nog inte så att man tar till fingrarna.
Vad skulle jag få för en sån där skål?
Det här med värde är ju, vi brukar mera jobba med att är försäkringsvärde. För värde är väldigt många olika värden. Handlar det om bouppteckningsvärde, handlar det då kanske om att man säljer ut väldigt snabbt för att, men handlar det igen om att få tillbaka någonting som då försvinner eller annars bara behöver ersättas. Så en tavla till exempel är ju väldigt svår att sätta värde på, för konstnären är död och är det ett porträtt så är också motivet förbi, och då betyder det ju att man kan inte få det istället. Och där brukar jag tycka att porträtt, så där får man tänka på vad skulle det kosta att göra en fotostatkopia. Man kan göra ganska bra sådana och ha en ram som stämmer överens. Men sen när det gäller möbler, så ett försäkringsvärde är en bättre benämning för det hela. För det är inte vi på väg att sälja ut allt. Och det här är också, som du sa, det här är användning. Mm. Och då struntar vi i att vad skulle du få? För den går vidare i familjen. Men ett försäkringsvärde, silver har ju nu haft ett uppsving med de här att köpa skrotsilver. Företagen är rätt många och de köper in enorma mängder saker som sannolikt nog borde ha gått för att återanvändas. Hantverk, kvalitet. Jag är jätteorolig för en massa guldsmycken som har hamnat på skrothögen. Så att smyckesförråden och nog också bestick på i silver och så har nog minskat i volym, och det är ju lite synd. Men ett försäkringsvärde på den här skeden, så skulle du ge dig ut och köpa den, så skulle den kanske kosta en 40 euro, någonting sånt. Men däremot så blir det här lite haltande, för du borde ha en gräddsnäcka och en kaffekanna.
Just det.
Men det har säkert arvskiftet delat på. Det är inte helt ovanligt.
Nej. Okay.
Men det betyder att försäkringsvärde för det här kanske är då en 30 euro, någonting sånt.
Ja,
så det är ju inte frågan här om att du skulle bli mångmiljonär på de här objekten.
Nej, den får nog komma hem med mig tillbaks till skåpet, och så sätter jag där strösockret tillbaks i den.
Men det som också är viktigt är att hålla igång de här produkterna. Att den yngre generationen lär sig att jo, det här kommer med den bakgrund det har. Mm. Och det ska man upprepa många gånger och kanske till och med teckna ner, för att unga människor har ett kort minne. Och den stund då diplomatisen är värd, och så kommer jag, det var nog någonting. Ja, men det där någonting skulle vara jättemycket relevant om det är så att det finns någonstans nedtecknat. Och då får det en betydelse, och då använder man och inte bara sätter det in i skåpet.
Mm. Naja, sen har Solveig skickat in en bild åt oss, och hon skriver så här: vi har ett röksätt som består av en bricka i björkfaner plus en askkopp, en burk för cigaretter och en ställning för tändsticksask. Alla tre i björk, vril. Inga stämplar, märken eller initialer. Är detta frontslöjd eller något mer professionellt? Om det inte är frontslöjd, så är det väl, så är det då från början av 1900-talet eller till och med slutet av 1800-talet. Om det inte är frågan om frontslöjd från andra världskriget, så måste sättet ha tillhört antingen vår farfar eller farfars far, som då levde i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Har ett föremål av det här slaget något penningvärde? Brickan har en liten skada i kanten som kan ses på det bifogade fotografiet.
Ja, här kanske vi lite delar på det. För brickan är den som jag mera fascineras av. För den är ju helt modern. Den skulle ha kunnat vara 60-talsprodukt, men den är säkert någonting från 30-talet. Och sedan har vi då de här skålarna för cigaretter och tändstickshållarna i masurbjörk. Det kunde ha varit sådana här frontmannaarbeten, men då skulle man inte ha klarat av att svarva så här jämnt i den här tobaksburken. Och tobak, ska vi också komma ihåg, att cigaretter är ju ändå relativt nytt påfund. Så att här tror jag väl att det här är industriellt producerat på 30-talet. Och det är lite roligt med den här hållaren för tändstickor. För tändstickor är också en ganska ny sak.
Mm,
då måste man visa upp för omvärlden att man hänger med i det som är modernt och aktuellt. Nu får vi ju konstatera att rökande har ju förlorat sin betydelse. Det anses vara mycket olämpligt och väldigt få rökar, och då finns det inte heller en riktigt marknad för den här typen. Så att här blir det ju inte. Men brickan är den som jag nu får lite känsla för, att den är riktigt bra, och den kan man ju faktiskt använda om man inte då behöver rökavdelningen. Så att...
Ja, hon frågar något penningvärde. Kan du säga
ett försäkringsvärde på det här sättet så kanske det skulle vara en 70 euro.
Just det, okej. Okay. Sedan går vi till Majvor och Sture som har skickat in... Nu ska vi se om jag får upp det här. Det är en tavla. Vi funderar på tavlans ursprung och eventuella värde. Är det en tavla som massproducerats? Min mans morfar fick den från sitt hem 1921. Får du upp den där bilden där?
Ja. Yes. Jo, alldeles riktigt. Det här är alltså en allmogeinteriör där det är en fiolspelande herreman. Och så sitter en dam med en liten baby i famnen och så är här ungdomarna som dansar. Och det är full aktivitet. Det här motivet är säkerligen målat någon gång 1800-talets slut. Nu hittar jag nog inte konstnär. Det kan mycket väl vara en svensk konstnär. Och det, jag har inte så mycket litteratur att jag hittar allt. Men dessvärre så är det här ju då ett tryck. Det var väldigt vanligt, för man hade ju inte möjligheter att pynta sitt hem med riktigt handmålat. Så då kunde man köpa tryck. Det kan ju naturligtvis vara grafik, och då är det ju mer unikt, för då har ändå konstnären godkänt. Men den här typen av verk, så alla stora tunga konstnärer har fått ut permar. Edelfelt, det är en sån här röd stor som har säkert ett 60-70-tal svartvita bilder på hans främsta verk. Kärbäck, de går i och för sig för att Kärbäck är så populär och det är så orimligt höga priser på det, så att då kan till och med en sån här ett tryck vara till nytta. Men här blir vi nog inte så den hade visst också någon vägledning om att den hade givits någon gång i början på 1900-talet.
Jo, 1921 står här bakpå.
Ja, och då tror jag att den nog var ungefär köpt då eller så. Så att det ändå. Men nu ska vi ju inte nedvärdera det här, för att det här är bättre än de här tomma vita väggarna som alla inredningstidningar sysslar med. Så av det. Och skulle den här igen ha varit en original, så skulle hemförsäkringen ha blivit väldigt, väldigt hög, och det skulle inte ha varit realistiskt. Så att nu är det här mycket blygsamt. Det är en kanske under 100 euros sak.
Mm. Sen har vi fått mejl av Per-Olof Rosendahl som skriver: denna lilla gosse har jag i min ego, cirka 30 cm hög, nummer 6HTKT. Vem tillverkar den och hur gammal? Vem är tillverkaren och hur gammal kan den vara? Har den något värde? Har du?
Ja, här är det nog uppenbart så att den här gossen har en syster. Och hon har hamnat på villovägar. För det var väldigt vanligt att man hade på en skänk på varsin sida några dekorationer. Det kunde vara vaser som var fullt dekorerade med blomstermotiv och så. Inte alls avsedda för att ha blommor i, för de är ganska tunna. Eller så är det då sådana här små statyer där de ibland så att säga tittar på varandra eller har någonting gemensamt. Och jag är nog rätt övertygad om att den här gossen har en syster, för det hör liksom till. Och det var ju ett behov av att lite dekorera i slutet av 1800-talet. Då kommer industrialismen, man har råd. Man tidigare boende var ganska trångt och det fanns inte plats för något sån här skrytföremål. Men den här skänken var en sån här typisk grej som behövde de här två sakerna. Materialet kan vara gips eller någon sån här massa, så det gör inte. Och varifrån kommer gossen? Jag kan vara engelsk, men kan också vara tysk. Men den är inte gjord i Finland, inte. Eller Norden, utan här. Och det här är ju sånt här som tidigare var mera populärt, just för att inredningen tillät så mycket mera sånt här dammsamlande. Den har nu sin historia, och där är jag en tillbaka till det här att hur det än är, så nu skulle det ju hjälpa upp om man vet att det här har farmor eller farfar fått som bröllopsgåva, och av vem det nu var som gav det och så. För då får det ju en jättemycket bättre betydelse.
Men som alla andra frågar den här också, att har den något värde?
Här är det ju också lite det här att de här har en tendens att vara lite skadade. Och så fort det finns en skada så blir det ju inte så. Nu vågar jag ju inte säga, för att en bild berättar inte allt. Men ett försäkringsvärde där ligger på en 50 euro.
Mm.
Men fortfarande är det också pengar. Men låt gossen då bygga upp omvärlden.
Ja. Sen har Kalle skickat in en bild på, här sex. Det ser ut som sådana tavlor. Och här står: hej, den här kollektionen är en julgåva min far fått som julklapp. Det är av Axel Gallen Kallela. En Kalevala 6-serie av Arabia. Blev nyfiken nu och passar på att fråga vad experten tycker om det här. Jag tycker det är rätt fint.
Ja, det här hänger lite ihop med att tidigare så fanns tavlor av de kända konstnärerna på lite olika museer. Och då var det ju inte så lätt att hitta dem. Nu i dagens läge så finns allt på nätet, så att om man vill plötsligt se att vad gjorde Gallen Kalle, så är det bara att knappa in det på apparaten och så vips har man det. Så det här är en sån här mellantid då man ville på något sätt ta del av det här kulturarvet vi har i Finland. Och Gallen Kallela är ju nog ett av de tyngsta namnen när det gäller konst. Och de här tavlorna finns på diverse museer. Och det var en period här på 60-70-talet. Tidigare i och för sig gjorde mycket jultallrikar. Och det var ju naturligtvis då ett sätt att säkra framtiden med att varje år kommer det en ny. Sen kom det årstallrikar. Och sen kom det just de här konstmotiven. Skärbäck finns avbildad och Edelfelt och Gallen Kallela. De här är ju alltså tallrikar, det är klart man kan nyttja dem, men nu är det ju lite främmande att äta en smörgås från Kullervo eller Lemminkäinens död eller någonting sånt här. Så att det är kanske inte det mest praktiska. Sen har det också ändrat sig. Dagsläget så finns det ju inte riktigt matsal längre. Men förut så hängde man ju upp det som man hade av stekfat som hade lite skador och gjorde sådana här stilleben med blåa tallrikar. Och matsal finns ju egentligen inte heller, för nu är kök och vardagsrum allt samma sak. Och köket får ju inte ha någonting, det ska ju se ut som ett laboratorium, vara tomt.
Ja, precis.
Och då gör det att de här har gjorts i relativt stora volymer. Och i och med att marknaden och förändringarna kommer, så är det här inte så. Det erbjuds väldigt mycket av den här typen. Men alla, både inhemska och utländska företag, har gjort sådana här. Så att men klart att skulle man sedan ge sig iväg och köpa en sån, så inte det är ju gratis. Men det är ändå inte riktigt det som utlovades. Det var lite samma med de där silverpengarna, 10 mark för några olympiska spel eller presidenter som fyllde år. Det lovade man också att det var, men det var bara att det gjordes väl en 500 000. Så det räcker liksom, det finns för mycket av det för att det någonsin ska kunna bli värdefullt. Jo, det här materialet, de här har ju inte material som är återanvändbart, men det här är nu kulturhistoria, och behöver man inte åka titta på Ateneum så kan man ju titta på sin vägg och se Gallen Kalle som nog ett bra namn och en tung konstnär och på allt sätt tillförlitlig.
Mm.
Och sätter vi nu någonting här så kanske vi sätter en 30 euro per tallrik. Men det är som sagt lite blygsamt. De var mera förr, men så här går det.
Mm. Sen har Gunborg skickat in en bild på en tavla som hon skriver om så här: har en halvmodell Ilmatar 1929. Aha.
Ja, nej, den ja.
Har du den där?
Ja, den har jag här. Ja. Det med teknik är inte mitt starka område.
Okay.
Jag är en fossil.
Här står Finlands ångfartygs AB passagerarfartyg SS Ilmatar, byggdes 1929 i Köpenhamn. fartyget gick bland annat mellan Helsingfors och Lübeck, var ett av de många skadeståndsfartyg som Finland hamnade att överlåta till Sovjet. 1945 i Sovjet döptes fartyget om till Emba. Fartyget skrotades 1963. Men Gunborg frågar här att vad månne den här är värd?
Ja, här är ju, jag blir så glad när det finns så här ordentlig dokumentation där man har tagit reda på. För då är det ju återigen det här att följande generation verkligen inte behöver spekulera och minnas någonting som inte riktigt stämmer överens. För här finns allt angivet och det här är ju en berättelse om vår historia, om sjöfartens historia. Nu har det också funnits ganska mycket samlingar och Norminen till exempel har ju en jättekollektion av föremål och så har vi sjöfartsmuseer både i Kotka och Åbo. Så det är i och för sig är nog ett område som intresserar för alla vi. Det, när det är sommar så är det nog ganska trevligt med lite färd till havs. Men det här är ju då någonting lite annat. Det som naturligtvis alltid är hur marknaden förändras. Här har det lite förändrats med det att tidigare så fanns det flera affärer som sysslade enbart med maritima föremål och de har lagt ner och sen var det en jättesamling som har sålts ut här under det här senaste året. Så det gör att marknaden är lite mättad och inte på det sättet. Men den här är definitivt är ju en jättesympatisk sak. Så att här sätter jag nog ett försäkringsvärde på 1500 euro, så att just inte fyska. Och här är uttryckligen just att man vet vad det är och bakgrunden som stärker upp det hela. Och sen finns det faktiskt folk som har jobbat på FOA och som har lite nostalgiskt samlat på, för de hade glas och de hade bestick och de hade tallrikar och sånt här, och det rör på sig i viss mån och det är lite nostalgi.
Okej. Sen har Charlotte skicka in här ett bild på ett glas och hon skriver: har detta glas något värde? Foten tyvärr limmad för länge sen, men det måste ju vara G111 i dekoren. Det är 12,5 centimeter högt. Här är bild på ett glas, ja, med fot.
Skulle bilden vara väldigt suddig så då skulle jag ju kanske imponeras lite mera. Men det här G3 betyder alltså Gustav den tredje. Och man dricker ju ibland kung och fosterland till. Och i Sverige är man ännu mer royalistisk. Så att väldigt mycket det som hänger ihop med dryckeskulturen så har kopplingar då också till brännvinskaraffer och glas. Och det här var ju då på 1700-talet som Gustav den tredje verkar. Men det har ju då fortsatt med att det är Oscar och det är alla de här svenska kungarna som det finns glas och flaskor som har det här monogrammet. Den här traditionen lever vidare och det här görs fortfarande. Så att det är inte ett unikum på det sättet. Men tanken tycker jag är lite sympatisk att den här royalismen finns så att man dricker. Och det här glaset är dessutom då 12 centimeter, så det är inte en vanlig sån här restaurangportion, för att den 4 centiliter tidigare så var det ordinarie volymen var en jungfru och en jungfru är lite på 8 centiliter. Och därför är gamla snapsglas ganska stora medan de nu krymter ner sen till 5 och nu i dagsläge så i Sverige så är det till och med 2 cent som räknas. Okay. Det finns såna små nubbenglas som klarar den delen. Men här är ju naturligtvis det att i och med att foten är limmad så är det inte riktigt samma sak. Och då har då nog dessvärre, jag menar, ska man köpa ett, men det går inte att köpa ett limmat glas för det är ingen som säljer ett sånt. Men som nya så kostar det ju nog en del, vad kan det nu vara, kanske en 50 euro stycken och sånt här. Men det är då i Sverige. Mera sällan har vi dem hos oss, men man ser dem nog. Och framförallt också just de här brännvinsflaskorna. Och de var ju ofta så att de var förpackade 3 stycken i ett chatull. Och när man reser så måste man ju kunna trösta sig. Och det var kryddat lite som akvavit. Och sen fanns det med annat. Och så fanns det en med citron och lite socker. Den var då avsedd för damer. Men herrarna fick nog dricka det också.
Ja, ja. Sen har Alice Lillas skickat en bild på ett halssmycke. Hon skriver, jag har fått ett Kalevala-hängsmycke av min mor. Hon hade fått det av sin syster på 1940-talet. Också hon frågar, vad är det värt? Vad skulle du säga om det här?
Ja, Kalevala koru så var ju ett sätt att samla in pengar, och man gjorde då repliker eller sedan versioner av fornsmycken som man hade hittat då i gravar och så. Och det här blev rätt populärt, och från början så hade man ju just bronssmycken, men sen började man ju också göra de här i silver och i en mycket liten skala då också i guld. Och de här finns det i rätt många hem för den nationella stämningens skull. Det som kanske inte är så praktiskt längre är ju det att de här bronsmässing så färgar ju lätt av sig och är ganska tunga. Och så har vi en sån underlig period att damer inte alls dekorerar sig med smycken så mycket som tidigare. I och för sig, under 1700-talet så hade man inte smycken, och så att målar man ett porträtt så då kunde man låna av släktingar så att det ändå såg bra ut. Och det kunde vara vaxpärlor och det kunde vara väldigt enkla saker. Men användningen av smycken skulle man ju gärna hurra för att lite mera, så då skulle det vara lite mer spännande att se. Men det här, det finns en del, men ett försäkringsvärde där ligger kanske på en 50-60 euro.
Just det.
Jag är rädd för att går man och köper ett nytt så kan det vara dyrare, så därför lönar det sig att titta till återanvändningsgraden.
Mm. Sen har Mia Andersson skickat in en bild åt oss här på en vas. Hon skriver, den här vasen är 15 cm hög, graverad i botten. Nominen frågetecken Notajärvi Notsjö 56. Något repig i botten men annars hel, väldigt tung för att vara så liten, tacksam för historien och värdet.
Ja. Konstindustriprodukter. Från början så var man inte så angelägen om att sätta ut vem som har gjort det, för att man fick inte ut någon extra betalning för det hela. Så det räckte ofta med att det enbart var glasbrukets namn. Sedan småningom började det dyka upp, och sen finns det konstnärer som har varit mycket angelägna om att det finns liksom alla namn och alltihopa. Sen finns det konstglas som inte är signerat men som ändå är sådana som brukar vara. Och är det sådana, så då är det i andra klass sortering. Då finns det där någon bubbla eller någonting. Ibland kan det vara mycket obetydligt, men det var ett sätt att då sälja till lite lägre pris och fick det ut. Och det är ju inte så att konstnären själv har suttit där och graverat, utan det är gravören. Och materialet är ju kristall, så att därför är också vikten helt annan än en läskeflaska eller brännvinsflaska. Och den har ju lite annat lyster. Men här är nu en konstnär som inte riktigt kommer upp till samma nivå som de här våra stora namn, som Sarpaneva, Virkala, Gunnel Nyman, Göran Hongel, Kai Frank. Alltså, och sen har vi ju naturligtvis modern tid, Oiva Toikka och så vidare. Listan blir väldigt lång, men här faller vi lite. I och för sig har jag aldrig sett den här tidigare, så det blev genast plus. Och ändå har jag ju sett mycket under årens lopp. Och den verkar ändå vara i hyfsat gott skick, så att lite kuriosum, men en 150 euros vas där. Och de här var ju ofta sådana också att de var inte ens så praktiska för blommor, utan det var mer ett konstföremål som...
Ja.
Och tar vi nu till exempel då den här Timo Sarpanevas orkidé, som är en sån här oval som har ett litet bo. Så det är ju inte, det var ju för sig världens vackraste föremål, men det är nog inte dugligt så där för blomster.
Mm. Sedan ska vi ta här signaturen Ur led är tiden, som skriver så här. I vår familj finns denna över 100 år gamla mekaniska bordsklocka. Den är cirka 35 cm hög och 20 cm bred. Den verkar vara gjord av olika trädslag. vet inte vilka, och den har fina mässingsdetaljer. Urverket är rent och fint, och en liten fingerborr med olja finns i urverksskåpet, antagligen för att det inte ska torka, eller vad tror ni? Är klockan av intresse i ett digitalt tidevar? Förva klockor är en värdesak som gavs vidare i arv, men har antika klockor mera något värde?
Den här klockbranschen har haft ett uppsving, men det har varit av de här märkesvarorna som är gjorda i modern tid. Och det är en sån här stor internationellt, det finns en massa folk från främmande länder som kommer och frågar efter armbandsur. Och det ska inte vara de här strandversionerna som säljs på semesterorten. Och det betyder att det är trendigt och bra, men sen är det mindre framgångsrikt med gammaldags ur. Och det kryllar av också då fickur. Guldur har naturligtvis materialvärde, och jag är rädd för att också mycket av det urerna åker på nedsmältning, vilket är ju synd. Men samtidigt så, ja, vi kan ju inte stoppa utvecklingen. Silver finns det mycket av, och sen för silvret finns det nu ännu mer av. Och de här har inte riktigt någon marknad, för man samlar inte på sånt, för att det just den här har blivit överkört. Och så gäller det då ytterligare att bordsur och väggur och golvur. Golvuren är nu riktigt jobbigt med, för de brukar vara sen då 3 meter höga eller så, och de ryms inte in i moderna bostäder, och sen tar de mycket plats och så får de mycket ljud. Men det här är ju då ett litet bordsur. Ny renässans, 1800-talets slut, formmässigt. Har inte heller sett, här är nog tonat innar med besked, nästan lite som Uspensky katedralen, så där i förenklad form med de här knopparna. Sen kan man alltid se att hur ser liksom maskineriet ut, och det här ska man ju då vrida upp med en nyckel, och där kan man till exempel också när det gäller armbandsur se en stor skill, eller fickur, att är det med nyckel eller är det så att man har den knoppen där uppe över som man vrider på, och fickuren så byttes ut i armbandsur i och med krig, för att om man ska skjuta något visst klockslag så kan man inte plocka fram sitt fickur och titta när ska jag skjuta och skjuta samtidigt, så då är det bra med ett armbandsur, för då kan man ännu liksom sätta många upplägg på samma, så krig får nu med sig också produktutveckling.
Just det.
Men för att gå tillbaka till det här, det att det finns olja, det är alldeles utmärkt, och det ser man ofta att oljan har torkat för att man inte har haft ur i skick och inte låtit det rulla runt. Sen är det ju också så att det finns nog damm i de flesta hem, och det har också en tendens att ramla in här, och då kan det bli såna här klumpar som låser det hela. Så att har man ur, så ska man nog alltid nu och då låta en urmakare putsa till det hela, och så ska vi hålla liv också i ett yrkeskrå som annars dör ut, och det skulle vara synd. Och ska vi då ännu sätta ett försäkringsvärde på det hela, så kanske 200 euro skulle vara rimligt.
Sedan har vi fått in ett mejl av Camilla som inte har skickat bilder, men hon skriver så här: min fråga gäller 12 stycken Werner West Hugging Chair stolar till färgen bruna och senapsgula. Undrar vilka vägar man kan sälja dessa och vad det kan vara värda. En del är aningen skamfilade, vissa är helt ok skick. Borde de restaureras för eventuell försäljning, eller lönar det sig att sälja dem till ett lägre pris?
Det är definitivt inte värt att restaurera någonting som man vill sälja, för smaken är olika, och det är inte sagt att köparen uppskattar det som man själv tror. Så att, och där kan vi väl säga att det som för tillfället är ju väldigt, väldigt populärt är ju relativt moderna danska teakmöbler, svenska Bruno Mattsson, sedan också våra egna. Det finns alltså en stor marknad för det här. Och det är också så att säga de här nu yngre kretsen som ser tillbaka på, vi som redan har sett det tidigare, så är inte alls lika imponerade, för det är liksom det här kan vi. Och jag minns själv när jag började med antikhandel, så var jag jätteförvånad att ingen tyckte om Jugend och funkismöbler. Men det var en kundkrets som alla hade sett det redan en gång, och då ville de ju inte på nytt uppleva det hela. Så att, men den unga publiken är väldigt fascinerade av det hela. Så där finns det en stor marknad. Och där kan det väl nog vara så att också... Nu var det lite osäkert vem som hade gjort det. Jag är inte så jättebra på de här modernare möblerna. Men auktionshusen brukar igen nå en lite större marknad. För att där finns det... Om det är ett internationellt hållbart namn så... Men låt bli att renovera.
Okej. Sen satt jag en bild åt dig här framför näsan. Ja. Bernt, här står: denna praktpjäs ropades in på auktion på 00-talet. I auktionsannonsen stod att läsa att föremålen härstammade från en antiksamlare från Lahtis. Denna Arabia Jardinier blev en smärre sensation på auktionen och priset blev därefter. Efter undanböja mig att nämna hur mycket jag betalade för den. Efter auktionens slut kom folk fram till mig och en del ville bara titta närmare på jardinären, sägs det så?
Jardinären.
Och andra var beredda att köpa den av mig. Naturligtvis behöll jag den. Jag har aldrig sett en annan, varken före eller efter auktionen, och skicket på jardinjären är mycket gott. Nu undrar jag, hur sällsynta är dessa arabia jardinjärer och naturligtvis värdet på den i dagsläget? Eventuellt annan information är också av intresse.
Ja.
Skriva Kenneth.
Det är majolika, och majolika låter som Mallorca, och det är alldeles riktigt. Det vill säga, det är glasyren som är tennbaserad och som har lyster lite mer än normalt. Och det här var väldigt populärt i slutet av 1800-talet. Då gjorde man pedestaler för blommor, krukor och fat. Och det var ganska häftiga, för det var ödlor och ormar och blommor och blad och väldigt intensiva färger, väldigt spännande. De här är ju nu kanske också så att säga lite... Dels ser man inte så mycket av dem, för att det är ändå fajans som inte har klarat av alla flytt. Och sen är smaken, just i och med att dagens inredning är ganska återhållsam, så ligger inte riktigt. Men samtidigt ska vi också komma ihåg att har man en gammaldags inredning, så kan ett nutidskonstverk sitta jättebra. Och tvärtom igen då också, så att man har lite olika tidsperioder, och på ett supermodernt bord så kan den där bli riktigt spännande som komplement till det hela. Nu är jag rädd för nog i och för sig att den här investeringen kanske inte riktigt nu är så lönsam, men nu ska vi också komma ihåg att vad vi köper kläder, och inte ökar i värde heller, inte, utan det slits ner, lever vidare. Så att men nu har jag inte riktigt koll storleken, var den angiven?
Nej, den var inte angiven.
Det är det som gör att väldigt många också nu köper saker via nätet. Och det står kanske till och med måttet, men man är inte klarar av att bedöma att är det så här eller är det så här. Och sen om man går och tittar på visningen så blir man jätteförvånad. Oj då, det var också en sådär liten. För man, och storleken avgör alltid att det är det. Och den här kan vara en sån här stor, men den kan också vara sådär. Så att jag är lite försiktig här nu att sätta ett värde på det, för att man borde se lite mera. Och sen ska vi också komma ihåg att är det skador, så då är man ju inte i samma situation.
Mm. Sen har Helena L. skickat in en bild på en lampa. Hon skriver här: hej, bordslampan är bordslampan från 60-talet. Vad är priset idag? Var kan de säljas? Och det är en sån här grön lampa.
Ja, som en liten svamp med. Och här är det väldigt trendigt, som jag nu nämnde redan, så den enorma internationella marknaden för. Det finns mycket, mycket intresse kring också våra inhemska. Lisa Johansson Pappe till exempel, inte helt fiskam. Gunnar Nyman har, alla de tunga namnen har gjort lampor. Men det här är ju då i metall. Och här hade jag inte tillgång till att kolla upp, men de affärer som sysslar just med mera moderna saker, som det ju finns ganska mycket av, och som också är en sån här marknad som växer, för att folk gärna vill ha den här tidsperioden. 60-talsprodukter är inne, det är entydigt. Så att den där måste man lite efterforska, och det brukar läkare också ibland vara tvungna att låta frågan gå vidare till en kollega eller att forska i det, att man ska inte genast utdöma och ge vägledning. Så tyvärr, här klarar jag mig inte.
Mm. Sen har Maria skickat här in under programmet. Hon skriver, fick denna dukningsdekoration i tiden av min mamma. Hon fått detta av sin syster, kanske 1965-talet. Vad kan du säga? Jag måste klicka upp bilden åt dig här.
Ja, det var miniatyrer, men vi ska se. Ja, alltså överhuvudtaget ska vi komma ihåg att traditionsenligt så har man alltid haft föremål på matbordet för att underlätta diskussionen. Och när det riktigt begav sig på sin tid när drottning Kristina abdikerade och åkte ner till påven, så då måste man ju ha någonting som skulle hjälpa upp diskussionen, för de hade ju ingenting gemensamt, tyckte man. Och vad gör man då? Jo, man gör Kristi lidandets historia i svart marsipan, så ställer man ut det hela. Och det betyder att man tidigare då var tvungen att använda marsipan, för man hade inte porslin. Sen har man ju haft en massa sådana figuriner som är jobbrelaterade eller har plats, och det är sådana som underlättar konversationen under den middag. Så att, men det här verkar nu lite mer förenklat, för det är glas, platå är ju också ett sak som fanns i dukningen under empirtid. Till exempel så kunde det vara en sån här med brännförgyllda kanter och speglar, så att man fick ljussättningen var ju väldigt mörk tidigare, och då behövde man ta vara på ljuset, och sen fick man då den här effekten av att det var glans och glimmer och så. Så att här fanns den lilla detaljen. Sen de här glasdjuren, det här tyder nog på att vi får åka till Italien. Det skulle kunna vara något venetianskt. Jag har nog inte heller stött på det här. Varför har man kommit bara med sådana här frågor jag inte har sett förut?
Ja, men Bernt vet inte riktigt allt, men det tycker jag är också helt mänskligt.
Det är så riktigt. Jag tror att vilken bransch det än gäller, så måste man vara ärlig och säga att man inte vet genast, utan måste driva lite efterforskning. Men det klarar vi inte riktigt av i så här i direktsändning.
Nej, men sen ska jag plocka fram en bild åt dig här.
Ja, teknik är alltså där förunderligt, men det kommer. Men jag tänker ännu på den här stackars Kristina, som det var dessutom ett stort problem i det sammanhanget. För hur sitter en påve och en ex-drottning? De kan inte sitta i samma bord, för där är ändå en nivåskillnad. Inte bara kön utan också position. Och det löser man med att påven har ett lite större och lite högre bord och bredvid ett lite mindre och lite lägre.
Just det.
Men nu, tänk, ingenting har förändrats, men nu får vi veta mer.
Här är Peter som skriver, vi eller vår familj har en ikon som är ganska gammal redan, åtminstone över 70 år, och troligen är den från vårt östra grannland, så skulle vilja få någon spekulation om värdet och från vilket år det är den månne och varifrån kan den vara ursprungligen ifrån. Skicka lite bilder med här, ikonen borde restaureras och metalldelen har lossnat från tredelen. Så här är en bild på, ja.
Ja, alltså ikoner är ju alldeles klart hör ihop med den ortodoxa kyrkan och har olika storlek, ikonostasen som fyller kyrkan hela väggen till att vara då ganska stora, och sen ännu små reseikoner som ibland kan också vara då i mässing för att tåla resa lite mera. Och de har en risa som, om det är riktigt exklusiva, är i silver, men det kan då också vara i mässing eller sen för silverat. Och sen har det ju då plats för de här målade delarna. Och här ska man inte tro att om man bort risan så får man en jättetrevlig målning. Man får bara just de här områdena som syns genom risan. Och sen tittar man på baksidan, så ser man ju ofta lite, för trä torkar ju och blir ju ofta böjt. Och då finns det de här tvärslåna som ska försöka förhindra det hela. Men där kan man också lite se ålder på det hela. Det här spontant ser ut så att vara någonstans där sekelskiftet 18-19. Rysk och en till motiv är ganska regelrätt. Men det är ju alldeles trevligt att den har den här lilla hållaren för det lilla ljuset, eller egentligen är det olja som då brinner där. Sen är ju frågan, måste allt vara så restaurerat? För jag tycker ibland ska det få lite synas att det har varit med. Också vi människor har lite ärr och vi har lite skavanker. Skulle det vara silver så då kan det ju hjälpa om man putsar. Men det är inte riktigt säker på att det där är silver. För det syns inte riktigt från bilden. Men jag tycker att den nästan klarar sig så där. Så då sparar vi in där. Den vill inte heller alldeles lätt att hitta någon som kan rätta till det hela. Jo, moderna ikonmålare finns det, ja, men de ska inte få klotta där, utan det är ju nu metalldelen som... Så att jag tror att den får leva vidare så här.
Sen har vi 1 minut och 15 sekunder på oss. Och då har jag en sån här bild som jag vill visa. Det är en samovar som Henrik har skickat in. Han skriver...
Oj, det är ingen samovar, det är en kylare.
Okej, här står... Ja,
jo, nu tänker jag blomma upp här.
Brännvinssamovar står här som...
Men samovar är för varmt vatten, en kylare är för att servera kallt brännvin. Och den har 3 kranar fram till för att man då har 3 olika sorter. Som jag sa, att när man reser så har man chatull med 3 sorter. Sen finns det en baksida som det finns is för att kyla det hela. Och det här var någonting som fanns på restauranger under 1800-talets slut, 1900-talets början, men sen kommer hela den här förbudslagstiden och det här var en del av smörgåsbordet. Man kunde gå till den här, i Sverige kallar man den för Fritz, för att där fylla på brännvin kanske 3 gånger. Sen var det lite tveksamt om man var, och det var ett mycket fördelaktigt paket, och då kom nykterhetsrådet sen och tyckte att nu får det vara stopp på det här, att tvinga folk att dricka brännvin. 1800-talets slut för silverad, troligen svensk. Jättetrevlig. Man blir ju riktigt glad här.
Kan du sätta något pris på det?
Där får vi nog räkna med 2000 euro.
Oj. Den är faktiskt ett vackert föremål.
Den är alltså en halv meter hög, så det är inte någon liten sak. För att den har just funnits på restauranger. Och det här var uttryckliga restaurangprodukt som man hade framme. Sen har det ju försvunnit och ute på Grythyttans museum. Så där är uppenbart operakällans brännvinskylare. Så att det är museala, men också användbara. Och vissa av finns i Helsingfors som till och med används i vissa sammanhang.
Tusen tack Bernt Morelius. Klockan börjar bli 7 så vi måste avrunda. Vi hann inte riktigt med alla frågor och bilder som hade skickats in, men många hann vi med. Och jag tror att det är många som var nöjda över att få ett svar på alla frågor som de hade till dig. Du är hjärtligt välkommen en annan gång, för intresset för antika föremål verkar ju vara stort på basen av alla frågor som vi har fått.
Det gläder mig och kommer gärna. Yle Vega.